Uppifrån höjden hade de utsikt över hela slätten. När gallerna såg sina förstärkningar jublade de och var överlyckliga. De ledde ut sina styrkor och ställde upp sig framför befästningarna. De fyllde det närmsta diket med jord i förberedelse för att bryta sig ut och möta alla de faror detta innebar. Jag ställde upp alla mina fotsoldater längs med båda våra försvarslinjer och beordrade kavalleriet ut från lägret och in i striden. Så slå in grytan och doppa julklappen, för nu kör vi. Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Jag heter Adam och detta minisnitt kommer att handla om slaget vid Alesia. Slaget utkämpades i september år 52 före vår tideräkning, mellan romarna, ledda av Julius Caesar, och gallerna, ledda av Vercingetorix. Skådeplatsen var den galliska bosättningen Alesia i vad som idag är Frankrike. Slaget var den sista större konfrontationen under Caesars krig i Gallien och skulle komma att innebära slutet för gallernas självständighet. Men låt oss först hoppa några år bakåt i tiden, till år 59 före vår tideräkning. Vi befinner oss mitt under den romerska senrepubliken, en förändringarnas tid. Rom hade under föregående århundraden vuxit sig långt mycket större än vad stadens politiska system tillät. Den inneboende rivaliteten bland stadens aristokrati hade uppnått nya höjder av intensitet. Jakten på militära triumfer och politisk ställning ledde till att allt större rikedomar kunde samlas kring allt färre individer. Detta i takt med att allt större och rikare landområden hamnade under den romerska överhögheten. De romerska legionerna genomgick även en professionalisering. Till skillnad mot tidigare århundradens bondesoldater var nu den romerska legionären först och främst en legionär som fick sin lön från sin befälhavare. Lägg ihop dessa faktorer och vi finner en verklighet där ett fåtal ytterst rika individer kunde utrusta och avlöna sina egna legioner, vilka i sin tur blev lojala inte mot Rom, utan mot sin befälhavare. Den romerska senrepubliken var i praktiken en tid av veritabla krigsherrar. Gaius Julius Caesar hade blivit vald till konsul för år 59 och dominerade den romerska republiken som en del av det första triumviratet. Utöver Caesar utgjordes triumviratet av Gnaeus Pompeius, även kallad den store, samt Marcus Licinius Crassus, Roms rikaste man. Efter lite politisk manövrering erhöll Caesar ståthållarskap över tre provinser med start år 58, då tiden för hans konsulskap löpt ut. Dessa tre provinser var dels Illyrien, det land som utgjorde det Adriatiska havets östkust, samt de båda galliska provinserna. Gallia Cisalpina, eller Gallien på den här sidan Alperna, som utgjordes av norra Italien, samt Gallia Transalpina, Gallien på den andra sidan Alperna, som utgjordes av den moderna franska medelhavskusten. Bortom denna sistnämnda provins låg det keltiska Gallien, i stort motsvarande våra dagars Frankrike och Belgien. Galli, på svenska galler, var romarnas namn på de kelter som levde i Gallien. Det verkar i latinet även ha använts som en allmän benämning på just kelter. Kelterna var en bred samling av järnåldersgrupper som talade de keltiska språken. De dominerade de västra och centrala delarna av den europeiska kontinenten och hade flera kulturella element som delades av de olika grupperna. Bland dessa kan nämnas krigararistokratier, druider som religiösa ledare samt befästa bosättningar, på latin kallade oppida. Gallerna var organiserade i flera stammar med sina egna politiska strukturer, med tillhörande allianser och rivaliteter. År 58, samma år som Caesar inledde sitt trippla ståthållarskap, skulle en serie viktiga händelser komma att äga rum. Helvetierna, en samling galliska stammar från vad som idag är Schweiz, inledde en omfattande migration. De hade tröttnat på det ständiga hotet från germanerna i norr och öst och rörde sig nu istället söderut, genom områden tillhörande stammar allierade med Rom. Detta skapade bryderier hos både galler och romare, och Caesar började vädra chans till ära, rikedom och berömmelse. Helvetierna bad om tillåtelse för att få korsa det romerska Gallia Transalpina, men ståthållare Caesar nekade. Helvetierna vände då tillbaka norrut och hotet mot Rom verkade avstyrt. Men Caesar var en man av den romerska senrepubliken. En rik och ambitiös man med legioner. Oprovocerad korsade Caesar sin provinsgräns, anföll helvetierna i ryggen och gallerkrigen var ett faktum. Under de följande 6 åren skulle Caesar komma att föra ett regelrätt erövringskrig mot de galliska stammarna. En efter en föll de under romersk kontroll, antingen som ett resultat av nederlag i strid eller genom ingångna allianser. Det galliska motståndet försvagades av de interna stamrivaliteterna, vilka Caesar även gjorde sitt bästa för att ytterligare underblåsa. Divide et impera. Söndra och härska. Men denna devis fungerar bara så länge de söndrade inte inser sin gemensamma fiende, samt att denna just nu är viktigare än allt annat. Tidigt under år 52 skulle just denna insikt komma att etablera ett sista enat galliskt motstånd. Dess ledare var Vercingetorix. Vercingetorix var hövding över arvernerna, en gallisk stam med huvudsäte i bosättningen Jerigovia. År 52 hade han nyligen efterträtt sin far och började nu febrilt att samla gallerna till ett gemensamt motstånd mot romarna. Den nivå av kontroll som Vercingetorix lyckades uppnå över de galliska stammarna var något som aldrig tidigare hade skådats. Under hans ledarskap adopterade gallerna en sorts brända jordens taktik, med syfte att förneka romarna resurser, samtidigt som de själva höll sig kring sina befästningar. Men motståndet kom för sent, och inom ett par månader hade Vercingetorix tvingats falla tillbaka till Mandubiernas befästning, kallad Alesia. Alesia var ett oppidum, en befäst bosättning, och var belägen högt uppe på en kulle med 2 floder på 2 sidor. Det var med andra ord en mycket stark och fördelaktig position för försvararna. Sedan 1800-talet har omkring 40 platser i Frankrike föreslagits vara det antika Alesia. Idag verkar dock en viss konsensus finnas kring det moderna Alice Saint-Reine i Bourgogne, ovanpå Mont-Auxois. Men flera alternativa platser fortsätter att framhållas. Det som nu i september år 52 skulle komma att utspelas beskrivs av Caesar själv i hans klassiska Commentarii de Bello Gallico, kommentarer om gallerkriget, som vi fick höra lite från i inledningen. Verket tjänar som Caesars rapport över hans krig i Gallien och är i första hand ett historiskt verk, med redogörelser för hans förflyttningar och utkämpade strider. Det innehåller även rent etnografiska kapitel, där Caesar beskriver de galliska stammarna och deras levnadssätt. Rent källkritiskt är det självklart en enorm röd flagga, när huvudrollsinnehavaren själv beskriver sina förehavanden. Caesar är inte alls särskilt främmande för att överdriva de galliska styrkorna, samtidigt som han verkar underdriva sina egna förluster. Det är med andra ord ytterst viktigt att komma ihåg att detta är en beskrivning av gallerkrigen så som Caesar ville beskriva dem för publiken hemma i Rom. De Bello Gallico består av totalt 8 böcker och slaget vid Alesia förekommer i bok 7. Vercingetorix hade tagit upp position inuti Alesia och Caesar följde efter. Med sig hade han omkring 10 legioner, inklusive den berömda 10:e, den första legionen som Caesar utrustade och hans mest förtrogna. Med hjälptrupperna, varav de flesta utgjordes av allierade galler och germaner, uppgick den romerska styrkan till omkring 60 000 man. Som vanligt slogs romarna som tungt infanteri i täta formationer, med rustningar, stora sköldar och korta sticksvärd. Det var hjälptruppernas roll att fylla luckorna, som lätt infanteri, bågskyttar och en stor del av kavalleriet. Vercingetorix å sin sida förde direkt befäl över som flest 80 000 man inuti Alesia. Dessa utgjordes främst av irreguljära fotsoldater, beväpnade med spjut, svärd och pilbågar. De rikare individerna bar rustning, men majoriteten fick nöja sig med de kläder de hade på kroppen. Oavsett de svårigheter som föreligger kring uppskattningar av truppernas antal, vilka Caesar gör sitt bästa för att förstora, står det ganska klart att gallerna var väldigt många fler än romarna. Caesar insåg snabbt att höjden var så gott som ointaglig genom ett direkt anfall. Gallerna hade dessutom förstärkt sina befästningar med dike och en stenmur. Ingenting man direkt vill försöka överkomma i en brant uppförsbacke. Caesar beordrade istället sina trupper att inleda en belägring av kullen och romarna började bygga sina egna försvarsverk med syfte att stänga inne gallerna. Dessa försvarsverk, bestående av diken, vässade pålar, palisader och torn, sträckte sig nästan 17 kilometer runt kullen. Inuti Alesia hade Vercingetorix resurser för knappt 30 dagar, så under nattens mörker sände han ryttare genom de ofärdiga romerska försvarsverken. Deras uppdrag var att hämta hjälp från de galler som fortfarande var fria och som kunde anfalla Caesar i ryggen. Men ödet var inte på Vercingetorix sida, för galliska desertörer hade blivit tillfångatagna av romarna. Och Caesar fick nu vetskap om detta nya hot bakifrån. 9 av 10 befälhavare hade kanske vid denna tidpunkt valt att dra sig undan till en plats som var mer fördelaktig för sig själv. Men Caesar var den där 10:e som istället valde att stanna kvar. Han gav order om att sätta upp ytterligare en linje försvarsverk, den här gången bakom romarnas läger. Denna linje låg drygt 4,5 kilometer från den första och sträckte sig omkring 21 kilometer runt kullen. Romarna hade nu stängt sig själva inne mellan sina 2 försvarslinjer, totalt nästan 40 kilometer långa. Den första skyddade mot anfall från Alesia, medan den andra skyddade mot anfall från de potentiella förstärkningar som nu hotade romarna. Under tiden hade Vercingetorix ryttare lyckats med sitt uppdrag. En enorm gallisk styrka, bestående av främst av arverner, atrebater och aiduer, var nu på väg mot Alesia. Men för försvararna började situationen verka allt mer desperat. Uppifrån kullen kunde de såklart se allt som skedde där nedanför, och de romerska försvarsverken måste ha orsakat en del huvudbry. Hade ryttarna kommit ut? Skulle hjälp komma? Om hjälpen kom, skulle anfallet lyckas? Allt eftersom dagarna gick måste en allt större press ha hamnat på Vercingetorix axlar. Gallerna höll rådslag och beslutade att sända bort alla icke-stridande, med andra ord gamla och sjuka och kvinnor och barn. På detta sätt kunde de räddas från svält och skyddas från strid, samtidigt som ransonerna kunde räcka längre för krigarna. Vercingetorix hoppades nog att romarna skulle ta de icke-stridande till fånga och därigenom rädda livet på dem. Men Caesar var fel person att förvänta sig barmhärtighet från. Han höll sina försvarsverk stängda och tusentals galler var nu fast utanför Alesia, lämnade åt sitt öde. Men så en dag kunde både Caesar och Vercingetorix se att avgörandet stund närmade sig med stormsteg. De galliska förstärkningarna hade anlänt och slagit läger utanför den yttre romerska försvarslinjen. Vercingetorix förberedde sig i sin tur för strid och dagen därpå anföll gallerna romarna från båda håll. Under 2 dagar utkämpades hårda strider längs med försvarsverken. Men romarna höll sina positioner och gallerna tvingades gång på gång till reträtt. På den 3:e dagen nåddes de galliska befälhavarna utanför Alesia av spaningsrapporter som måste ha upplevts som gudagåvor. Det fanns en öppning i den yttre försvarslinjen där den bröts av en brant kulle. Tiotusentals galler strömmade under dagen in emellan de romerska försvarslinjerna. När Vercingetorix såg detta blåste han omedelbart till anfall längs med hela den inre romerska försvarslinjen. Romarna gjorde sitt bästa för att täcka upp och förstärka, men situationen var nu diger och legionärerna svävade ständigt på gränsen till utmattning. Caesar hade nu 2 val, att fortsätta hålla sin position och kanske lyckas slå tillbaka gallerna, eller att göra något drastiskt. Båda alternativen hade självklart en hög medföljande risk, men Caesar var varken främmande för risker eller för drastiska åtgärder. Han ledde personligen en styrka utanför den yttre försvarslinjen som nu istället anföll gallerna i ryggen. För att sammanfatta, denna 3:e dag har vi alltså en situation som ser ut som följer. Vercingetorix anfaller den inre romerska försvarslinjen. Romerska trupper försvarar den inre försvarslinjen från Vercingetorix. Gallernas förstärkningar bryter igenom den yttre försvarslinjen och anfaller romarna i ryggen. Caesar leder ett anfall utanför den yttre försvarslinjen och anfaller gallerna i ryggen. Och det är Caesar som vinner dagen. Hans anfall stoppade den galliska genombrytningen och sände dem i flykt. När detta skedde föll Vercingetorix tillbaka till Alesia, samtidigt som de resterande förstärkningarna flydde fältet. Nästa dag accepterade Caesar Alesias kapitulation. Striden var över. Slaget vid Alesia var den sista större konfrontationen under Caesars krig i Gallien. Vercingetorix blev tagen till fånga och hans enade galliska motstånd låg i spillror. Han skulle sedan komma att visas upp under Caesars triumftåg i Rom, varefter han stryptes till döds. Även om kriget i större bemärkelse var över efter Alesia var Gallien inte helt kuvat. Flera mindre stridigheter fortsatte att äga rum under de kommande åren och det var först år 27 före vår tideräkning som Gallien formellt blev till romersk provins. För Caesar var dock gallerna besegrade. De vägrade bara att inse det. Gallerkrigen hade skänkt Caesar enorm prestige och ära hemma i Rom och genom krigsbyten och försäljning av krigsfångar i slaveri hade han erhållit stora rikedomar. Det var från denna position som Caesar sedan skulle komma att sätta den romerska världen i brand och bereda vägen för republikens undergång. Samtidigt etablerade segern vid Alesia en romersk dominans över Gallien som skulle komma att vara i 500 år. Jag heter Adam och ni har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken. Vill ni veta mer om Julius Caesar kan ni lyssna på avsnitt 26. Vill ni höra mer på temat motstånd mot Rom kan ni lyssna på avsnitt 19 om Boudica och Britannien samt avsnitt 59 om Arminius och Germanien. Följ oss gärna på Facebook och Instagram och vill ni komma i kontakt med oss kan ni även göra det på podiuscastus@gmail.com. Tack för mig! Och på återhörande.